Det här är en podd från Svenska Yle.
Den blodiga och religiöst laddade konflikten mellan Israel och palestinierna har blossat upp igen och är nu våldsammare än på flera år. Men hur och varför har den här hela konflikten blivit en så laddad fråga också för hela omvärlden? Det här ska vi diskutera här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Mellanöstern-experten Bitte Hammargren. Bitte, du har också jobbat i många år som journalist runt om i Mellanöstern och du har också varit på plats och bevakat just den här konflikten. Men en hur utmanande uppgift är det att bevaka en så här invecklad konflikt på ett på något sätt korrekt och rättvist sätt?
Ja, det är naturligtvis jättesvårt för det finns så fruktansvärt starka känslor och det finns så starka känslor från så olika perspektiv och det är alltid krafter som tycker att man väljer fel perspektiv.
Ja, hur var det med dig själv? Blev du ofta beskylld för att vara partisk?
Ja, jag tror inte det går att rapportera Mellanöstern-konflikten utan att det är någon som säger det. Men det intressanta är ju att de anklagelserna kan komma ifrån olika håll. Men det viktigaste när man rapporterar det är ju att man känner sig säker på att det är sakligt korrekt. Ibland kan ju det vara svårt när man rapporterar i nuläget, i det omedelbara, men det är en utmanande uppgift.
Ja, jag tänker just på det här nu, om vi tänker på nu den här eskalerade konflikten, så det var inte länge sedan som Israel gick ut med att nu ska man inleda en markoffensiv mot Gaza och det här rapporterades vitt och brett i västerländsk media, men så visade det sig att det inte stämde, så det är ju svårt att riktigt veta vilka uppgifter man kan lita på.
Precis, och medierna nu ska ju ofta konkurrera med snabbhet, men snabbheten kan ju ske på bekostnad av det sakliga och det som faktiskt stämmer.
Jag tycker att man märker väldigt tydligt att debatten genast går het så fort man skriver och rapporterar just om den här konflikten. Det är helt klart att den väcker starka känslor liksom för och emot. Det finns pro-Palestina-rörelser och pro-Israel-rörelser. Vad tror du det här beror på?
Egentligen så beror det på att man har låtit den här konflikten pågå så länge. Alltså den har ju funnits kokande sedan Israels bildande 1948 eller egentligen innan dess. Och den är så misskött av det internationella samfundet, för det internationella samfundet hade ju en aktiv del i att gå in och säga att man skulle bilda två stater i det tidigare brittiska mandatet Palestina, alltså 1948, och palestinierna fördrevs med 700 000 på den tiden och idag är de flera miljoner flyktingar. Och sen har vi då Israels ockupationspolitik och så har man låtit konflikten förbli olöst, för det går ju inte att överlåta den åt parterna att lösa den. Det krävs aktiva insatser och det krävs framförallt en aktiv insats ifrån USA.
Mm. Så har omvärlden på något sätt bäddat för det här själv?
Ja, alltså då får man gå tillbaka till det historiska, för att det började med upplösningen av det osmanska väldet under första världskriget när Storbritannien och Frankrike styckade upp de arabiska områdena i Mellanöstern mellan sig, och när Storbritannien gick ut och lovade det judiska folket ett nationalhem i Palestina, medan man samtidigt lovade att ursprungsbefolkningens medborgerliga och religiösa rättigheter inte skulle naggas i kanten. Och sen så ledde ju det till FNs delningsplan 1947. Och jag tycker faktiskt att det är värt att komma ihåg att det var en plan i generalförsamlingen och det var ett FN som såg helt annorlunda ut än vad det gör idag. För det var före avkoloniseringens tid. Det var mycket färre stater som fanns i FN då. Och Europa hade sin stora skuld till judarna efter förintelsen.
Så menar du att FN skulle kanske ha kommit till en annan lösning idag?
Jag tror inte att FN som det ser ut idag med 193 stater jämfört med, jag tror det var 57 då, skulle ha kommit fram till att man bestämmer att dela ett land i två och sen så ska man ha en internationell administration av de heliga platserna, det vill säga Jerusalem, utan att faktiskt tvinga fram att så blir det. Alltså jag tror inte att delningsplanen hade gått igenom idag.
Mm. Nå, som du konstaterar själv här, det är liksom en lång och invecklad och djup konflikt vi talar om. Och det finns liksom olika läger här. Men kan man tala om good guys och bad guys i en så här invecklad konflikt?
Alltså för de som har sina egna djupa lojaliteter så är det ju alltid så att det finns good guys och bad guys. Men om man tar några steg tillbaka så ser man ju att det där liksom leder till att man gräver ner sig djupare i skyttegravarna. Man måste se vad det handlar om i botten. Det handlar om internationell rätt, det handlar om gränser och mark, om säkerhet och rättigheter, om vatten och heliga platser, om vem som har rätt att återvända till bo där mellan Medelhavet och Jordanfloden och vem som har rätt till Jerusalem som huvudstad. Det är liksom politiska frågor det handlar om i grund och botten. Och det är en asymmetrisk konflikt. Det är en ockupationspolitik som har pågått alldeles för länge också.
Om vi tänker på nu de här liksom senaste eskaleringen av den här konflikten, följer den på något sätt ett bekant mönster eller har det kommit in några nya element här skulle du säga?
Ja, det är en variation på ett tema som känns allt för väl igen. Jag har bevakat Gaza-krigen 2009-2014 och åkte dit direkt efter att det gick att komma in och träffade folk på båda sidor. Så att det är något repetitivt, tröstlöst, förfärligt i att detta upprepas. Men det har tillkommit nya element. Och det är ju dels att detta infaller ju på den stora muslimska högtiden Eid al-Fitr, slutet av Ramadan. Och dels att det är upplopp i israeliska städer med lynchmobbar mellan judiska och palestinska medborgare i Israel. Det är ett nytt element.
Jag funderar just när man funderar kring den här, varför den här konflikten är så svår. Hur mycket handlar det just om religion?
Alltså det handlar ju om land i grund och botten. Men i och med att de heliga platserna finns där och i och med att Israel har då bildats som en judisk stat så blir det ju per definition en fråga också om religion. Och i och med att Palestina, där ju det finns både kristna och muslimer, men palestinierna har genomgått en, ska man säga, en starkare religiös trend på senare årtionden jämfört med när jag började resa till regionen, och det beror dels på att konflikten har förblivit olöst, dels på att Saudiarabien pumpade ut liksom sin ideologiska export, vilket förändrade också trosuppfattningar. Alltså det finns många förklaringar, men i grund och botten är det en fråga om land och internationell rätt.
Jag tänker ändå på det här att eftersom den här konflikten om det här området helt klart engagerar också omvärlden väldigt mycket, så vad tror du det beror på? Spelar religionen liksom någon roll in här, att det blir liksom kristna världen mot arabvärlden eller någon sån här upplägg, eller vad ser du som för förklaringar?
Alltså jag kan inte tala om den kristna världen som en sammanhållen enhet, för jag kan inte se att alltså att den vanliga skandinaven har gemensamma värderingar med den kristna högern i USA. Det är så olika. Jag tycker man snarare kan tala om de liberala demokratiernas tillkortakommanden i så fall. Och arabvärlden är, som vi ser, så liksom splittrad i så många olika intressen och strömningar. Men det är klart att det finns hela tiden krafter som vill dra växlar på de religiösa inslagen. Det gör ju Iran naturligtvis genom sitt stöd till Hamas. Hamas är en sunnitisk rörelse, men Iran är ju en shia-islamistisk stat. Och den kristna högern, den evangelikaliska högern i USA, stöder den sionistiska rörelsen fast det är olika religioner. Men jag måste hela tiden gå tillbaka till oförmågan att tillämpa internationell rätt och genomföra FN-resolutioner när det gäller fred och säkerhet.
Mm. Ändå, fast vi då talar om att man inte följer mänskliga rättigheter i det här sammanhanget och att man bryter mot dem. Ändå så upplever jag i alla fall så att det är en ideologiskt liksom laddad fråga också som delas upp på något sätt mellan högern och vänstern och har gjort det ganska länge. Vi har sett redan vänsterrörelsen engagerar sig länge i Palestina-frågan, medan på höger håll, i synnerhet högerkristet håll, så är man mer pro-israeliska. Hur kommer den här liksom ideologiska dimensionen in här i den här konflikten?
Ja, det är ju jätteintressant. För att, om vi går tillbaka, och ska vi, vilket land var det som först erkände Israels självständighet 1948? Det var Sovjetunionen. Och jag menar, i början av Israels bildande så var ju det en modellstat mycket för den europeiska arbetarrörelsen. Det minns jag också från min egen uppväxt. Men jag tycker att vändpunkten kom ju under det kalla kriget med Nasser som nationaliserade Suezkanalen, som skaffade sig sovjetiska rådgivare och som också gjorde Palestinas sak till sin. Då blir det en stark del av det kalla kriget. Men det är också lite märkligt att se att vänsterrörelsen omfamnar en del palestinska eller arabiska rörelser som på intet sätt är vänster, utan tvärt emot. För att om vi tittar på Hamas till exempel, så är ju de traditionella, auktoritära och nationalistiska. Och de är ju patriarkaliska, de är antifeminister, de är anti-HBTQ och så vidare. Så att det är också en sorts asymmetrisk form av sympatier. Men det i sin tur bottnar ju också i synen på vem som är den svagare parten i den här konflikten.
Mm. Är det samma konflikt som från början eller har den ändrats?
Jag tycker att mordet på Yitzhak Rabin, Israels premiärminister 1995, blev en sån händelse som förändrade hela möjligheten till konfliktslösning på ett väldigt farligt sätt. Han blev ju mördad av en judisk extremist. Och Rabin, som hade varit i krig, insåg att Israel för sitt eget bästa behövde en tvåstatslösning. Och han var uppenbarligen beredd till detta, och han fick betala med sitt liv. För det finns då en nationalistisk israelisk bosättare, höger, som ju hävdar hela området.
Ja, det har ju diskuterats liksom både en enstatslösning och en tvåstatslösning. Det har förts fredsförhandlingar förut, men hur ser du så där, med tanke på läget idag, på utsikterna för någon sån här fredlig lösning?
Ja, det är ju så att ju längre konflikten pågår, desto svårare blir det. För att, jag menar, man talar som ett mantra om en tvåstatslösning med en sammanhängande livskraftig palestinsk stat. Men det förutsätter ju också att det finns land som är sammanhängande. Och den som tittar på kartan ser ju hur bosättningarna och deras infrastruktur har vuxit sig så djupt in på Västbanken att det, och samtidigt som det är liksom en krans av bosättarblock runt östra Jerusalem, så att förutsättningarna för en tvåstatslösning krymper från år till år. När jag började resa till regionen så kunde man räkna bosättarna i femsiffriga tal. Idag är de långt över en halv miljon. Så det är väldigt svårt att vrida klockan tillbaka. Men det är också så att om man inte tvingar fram tvåstatslösningen så kommer kraven på en enstatslösning att växa. För Israel kan ju inte för sin egen skull vara en ockupationsmakt i all evighet och samtidigt förbli en demokratisk stat.
Mm. Finns det alltså utrymme för liksom mera moderata röster och åsikter i den här laddade konflikten? Eller har på något sätt de här extremisterna liksom i båda lägren kapat hela den här konflikten nu när den har fått pågå så länge och fördjupas så länge?
Ja, det är ju de som har initiativet just nu, och det ser vi också på hur Hamas liksom tog till sig frågan om Al-Aqsa då när israelisk polis gick in på den heliga platsen under fastemånaderna och sköt med distraktionsgranater där inne. Hamas kapade det hela. Den palestinska myndigheten är så svag. Men man kan ju också säga att Israels premiärminister Netanyahu har haft som en linje att försöka visa att den palestinska myndigheten är så svag så den kan man inte nå några resultat med, och Hamas är så extremist. De kan vi inte nå några resultat med. Men det här leder ju till detta ohållbara status quo också. Och palestinierna hade ju väntat sig att de skulle få gå till val den 22 maj. Medan det ställdes in av palestiniernas president i Ramallah i sista stund. Vilket ju också bidrog till att Hamas tog till sig initiativet med sitt ultimatum som ledde till raketbeskjutningen och den här tröstlösa upptrappningen.
Bitte Hammargren, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och öppnade upp lite mer för den här svåra konflikten.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.